Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Ja, Herre, vi tackar dig för förmånen att få finnas i denna kyrka idag. Att ha tillfället att lovsjunga, prisa och dyrka dig den här förmiddagen. Tack för vad du har gjort. Tack för den väg som du har öppnat. Tack för det liv som du har att ge. Tack Herre. Tack Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Den där påsken i Jerusalem kom att för alltid förändra historien. De där dagarna i Jerusalem kom för alltid att påverka mänskligheten. Än idag är det den verklighet vi lever i. Det är en påverkan som är enorm, men som kan bli ännu större. För så mycket handlar också om din och min förståelse av det stora som verkligen har hänt. För det är enormt. Ja, det var mycket som hände under den där perioden, vårperioden i Jerusalem. Det var ju påsken. Men sen kom pingsten och ni har redan hört ett textstycke från Apostlagärningarna 2 som jag ska återkomma till nu, för det är predikotexten. Det var ju då Petrus klev fram för att knyta an till det som hade hänt påsken innan och som också förklarar det som blir pingstens stora påverkan på historien, för det hänger ju nämligen ihop. Ingenting är lösryckt eller slitet isär, utan det hänger ihop. Och det bygger en hel bild, ett pussel där du och jag krokar in. Därför vill jag bara koppla tillbaks till Apostlagärningarna 2, och jag gör det genom att återcitera en vers, vers 24, där det står så här. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Vi talar idag om uppståndelsen och vi älskar att tala om uppståndelsen. För uppståndelse kopplar till liv och allt som har med liv att göra, det älskar du och jag som människa. För det är positivt, det är kittlande, det är därför våren är så fantastisk. För livet triumferar ju på nytt igen och vi blir påminda om detta. Vi älskar det. Men att tala om uppståndelse utan att tala om död blir bristfälligt. För uppståndelse förutsätter död. För utan död så finns ingen uppståndelse. Och ibland så är det, tror jag, på det sättet att när vi talar om uppståndelse på påsken så är det bara kopplat till Kristus. Men vi har svårt att koppla det till din och min verklighet. Därför blir det viktigt att koppla uppståndelsen också till död. Men döden vill vi ju inte riktigt tala om. För allt i vår tillvaro vittnar om motsatsen. Vi gör ju vad som helst för att undvika döden i normaltillståndet. Vi vill inte åldras. Vi vill så långt som möjligt skjuta upp dödstillfället. Och det är så att medvetenheten hos oss om dödens verklighet gör att många av oss till och med är rädda för döden. Och det man är rädd för vill man helst inte beröra eller tala om. När jag var liten så drömde jag mycket mardrömmar. Och då när jag drömde om de mardrömmarna och vaknade så gick jag ut vid trappen och så stod jag där och grät och så höll jag för ögonen. För min hela övertygelse var att om jag höll för ögonen så försvann det som jag var rädd för. Det var kopplat till ett barns resonemang. Men när det gäller döden så kan vi blunda hur mycket vi vill. Men den försvinner inte. För så fort det finns liv så finns hotet om död. Från det ögonblicket du blir till så hänger dödens hot över dig och mig och är en verklighet. När som helst kan den slå till. Och där är vi alla lika. Vi kan vara kungar. Eller enkla människor. Vi kan vara män eller kvinnor. Vi kan vara gamla eller unga. Inför döden finns ingen skillnad. För är jag levande så är döden det reella hotet. Det är det största hotet som du och jag måste hantera i den tillvaro som vi lever i. Ständigt. Varje dag riskerar du och jag att dö. Jag kom till en familj som hade drabbats av just död. Och när jag kom till sorgehuset och kom in där så mötte mamman mig i dörren och så sa hon: vi har barn i huset, men vi är så glada att du har kommit hit, men du behöver väl inte nämna döden. Vi vill inte skrämma dem i onödan. Jag klev in där och det var på ett alldeles speciellt sätt i det där hemmet som det ju alltid är när döden har knackat på. Men jag hinner inte mer än in i vardagsrummet så kommer det fram en liten knatte till mig och tittar upp med stora plirande ögon och så säger han: är farfar död? Alla vuxna i rummet stelnar. Och varför ska jag förneka det som alla ändå vet? Ja, farfar är död. Då tittar de pliriga ögonen upp igen och säger han: då är farfar i himlen. Från det att jag är liten är döden en del av min verklighet. Barn vet om det, även om vuxna inte talar om det. Men vi behöver tala om det även med de små. För det kommer följa dem varje dag i livet. Och det är det största hotet mot vår existens. Men varifrån får döden all denna kraft? Varifrån kommer all den här styrkan som kan hota allt det vackra som Gud har skapat? Ja, döden har funnits hela tiden. För där det finns liv, där finns det död. Och döden, det är så långt jag förstår ingenting som Satan har skapat eller djävulen, utan förutsättningen för död, det verkar Gud ha skapat. Men från början hade den ingen kraft. Så långt jag förstår när jag läser min bibel. Döden fanns som ett alternativ. Det fanns där redan från början. Men dödens kraft var uddlös. För Gud skapade människan och satte människan i paradiset. För att vi skulle leva tillsammans med den Gud som är livet. Och Bibeln beskriver allt detta som ett paradis. En gemenskap, en tillvaro där livet triumferar. Men vad är det då som har gett döden dess kraft? Jag går vi till första Moseboken, det andra kapitlet och den 15:e versen, så står det så här. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träden i trädgården utan av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet, då ska du dö. Vem är det som ger döden makt? Jo, det är människan. För om människan inte hade vänt sig bort ifrån Gud och gjort det som Gud önskade att de inte skulle göra, så skulle döden fortfarande vara utan sin udd och sin kraft. Den finns där, men den hade inte kommit åt det som Gud hade skapat. Men nu är det så med människan, att människan klarade inte att stå emot frestelsen, utan man kliver in i ett handlingsmönster som präglas av synd, upproriskhet mot det som Gud har sagt och det som Gud står för, och man vänder sig bort och en människa ger döden kraft. Och då tänker du som jag, varför ska jag drabbas av detta elände på grund av en människa? Och så blir man smått irriterad på Adam. Men du vet, Bibeln är glasklar. I Romarbrevet så beskrivs i 3:e kapitlet och den 23:e versen att det finns ingen människa som är utan synd. Utan människan har detta i sitt inre, en svaghet att motstå syndens frestelse, och man ger efter. Och när man släpper efter för synden, då tar djävulen vid. Och så säger han, på grund av det som du har gjort, så säger lagen, det vill säga Guds ord, att du är skyldig och då ska du dö. Och det är en tragedi. Jag är säker på att Gud gråter när detta nederlag är ett faktum i paradiset. För dödens konsekvens och natur är att det som Gud har skapat för att vara helt, det sliter döden isär. För nu säger Gud till Adam och Eva, nu får ni leva utanför den plats där människan är tänkt att vara. Synden har kommit, döden har gjort sitt anspråk, och det sliter isär relationen mellan människa och Gud. Det finns en andlig död som gör att du och jag får en distans till vår skapare. Men det finns också en fysisk död där kroppen slits ifrån själen och anden och dör. Och Bibeln beskriver att det som är taget ifrån jorden ska åter bli jord. Men själen och anden lever vidare. Vi slits isär. Skapelsen går sönder på grund av dödens existens. Makten är enorm och vi kan inte göra någonting åt det. Döden är närvarande och vi får leva med dess konsekvens. Det har människan kämpat med i alla tider sedan detta hände. Man har sökt efter det eviga livet. Man har sökt efter olika vägar att lura döden för att undvika det som är oundvikligt. Men hur? Hur ska man kunna ta dödens makt ifrån döden? Ja, alla religioner har på olika sätt försökt hantera den här stora livsavgörande frågan. Det gör också Bibeln. Och Bibeln är tydlig och klar. Döden får sin kraft genom en människas synd. Dödens kraft och makt kan också brytas av en människa som är utan synd, som betalar priset. Nu börjar jakten. Var finns den människa som kan ta udden ifrån döden? Var finns den människa som sticker ut, som är utan synd och som kan betala det priset? Många har gjort anspråk på det, men ingen har lyckats. Därför sker detta profetiska att Gud blir människa. Gud blir som en av oss för att betala priset och för att bryta dödens makt. Jesus Kristus kommer till jorden. Han lever under samma förutsättningar som du och jag. Han möter samma frestelser som Adam, som du och jag gör. Men Bibeln säger att han är utan synd. Men så kommer långfredagen. Och eftersom det inte finns någon synd som får fäste på honom, så måste lögnen användas för att snärja honom. Och som Thomas beskrev på långfredagen i sin predikan, så är detta ett faktum. Döden triumferar. Men genom hela Gamla testamentet, genom hela den mänskliga historien, så har denna väntan på Messias varit påtaglig. När ska han dyka upp, våran frälsare, våran räddare, som kan befria oss ifrån detta helvete som hänger över oss dag från dag? Så fort man blir förälder så finns det en fasa större än något annat. Måtte inte denna gåva tas ifrån oss. Så fort man blir förälskad så finns det som ett hot. Måtte jag inte bli ensam. När allt är som det ska vara. Jag vill inte mista mina föräldrar. Jag vill inte mista mina syskon. Jag vill inte mista mina vänner. Jag vill de har kvar. Var finns denna frälsare? Det bygger genom generationer, genom historien, i alla folk och sammanhang. Var finns den här personen? Och nu kommer han. Jag är Messias, säger Jesus Kristus. Jag är den som ska rädda er, och förväntningarna trycker på. Det bubblar i Mellanöstern bland människor som får upp ögonen för att är det nu det sker? Är det nu det stora ska ske? Att döden ska mista sitt grepp? Förstår du då den katastrof som människorna hamnar i? När spikarna drivs genom kroppen på Jesus Kristus. Förstår du den ångest som drabbar dem som har satt all sitt hopp till Jesus Kristus som räddaren, Messias? Han som skulle ta dödens udd och bryta dess makt. Nu står de och tittar upp mot korset och de ser en totalt sönderslagen kropp. Till intet gjord, förnedrad. Och sorgen väller över dem med all sin kraft. Inte bara för att en god man har dött på ett kors tillsammans med tusentals andra genom historien, utan för att hoppet släcks över att det kunde ha varit som profeterna sa. Nu är det lördag och han är lagd i graven. Och människorna sliter med sitt tvivel, sin uppgivenhet. En del vänder om och lämnar. Andra sjunker bara ner med en tom blick och tittar rakt fram. Det ser ut som historiens största nederlag. För ännu en gång har döden triumferat över livet. Ännu en gång så är vi alla lika inför det faktum att livet är sönderbrutet. Men nu är vi där vi är idag. Nu är vi där vi är idag. Nu engagerar himlen sig och berättelsen tar en vändning som väldigt få hade orkat tro på lördagen. När rädslan höll människor i sitt grepp och sorgen var total, då orkade man inte tro på det som profeterna hade sagt. Men berättelsen tar nu en ny vändning, för det kommer himla besök ner till jorden och den stora stenen rullas undan. För nu kommer det att ske som profeterna har talat om. Döden kan inte behålla Jesus Kristus i sitt grepp, för det finns ingen synd. Och i detta ögonblick, när han kliver ut ur graven, så är det en triumf för livet. För dödens makt är bruten. Synden kom in i världen genom en människa och döden fick sin makt. En människa kommer till världen som är utan synd och ger sitt liv. Och i det ögonblicket så tar udden som döden har slut. Och Bibeln är full av kraftfulla beskrivningar av vad detta innebär. Det står i Uppenbarelseboken att Kristus går ner till dödsriket och han tar nycklarna. Och så segrar han genom att kliva ut och säger: jag har nycklarna till livet. Dödens kraft är bruten. Hotet är borta. Ändå dör vi. Men på grund av att en har banat vägen. På grund av att Jesus Kristus uppstod från de döda, så har en väg öppnats. En dörr har öppnats. En port har öppnats. Och Jesus Kristus har genom sin försoning gett dig och mig möjligheten att ta del av denna kraft som kan gå emot döden för att livet ska triumfera. Var inte rädd, står det i Uppenbarelseboken. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Döden är besegrad. När Petrus drar denna predikan på pingstdagen så börjar liksom synapserna fungera i skallen och folk börjar fundera. Kan detta ha med mig att göra också? Hur får vi tag på den kraften? Hur får jag tag på det livet som kan styra också döden? Därför ropar de rakt ut. Vad ska vi göra, Petrus? Kära apostlar, vad ska vi göra för att få del på denna kraft? Och Petrus tittar på dem och säger han. Det är inte svårt. Omvänd er. Vänd er till Jesus Kristus och tro. Låt döpa er. Då får ni förlåtelse för era synder och dödens makt blir bruten. Sen får ni också den helige ande som gåva för att ni ska orka leva detta liv där ni gör allt som ni kan för att låta bli att mata den del som leder till död. Tro, omvänd dig och du ska få del av livet så som det är. Denna livskraft, denna gåva som Gud vill ge dig och mig. Det är därför jag står där på min pappas begravning. Bakom kistan. Med så totalt blandade känslor, den djupaste sorg och saknad. Han finns inte nåbar, han som jag har ringt varje dag i hela mitt liv. Så fort jag hade köpt en bil eller åkt på en böter. Vilket ju kom rätt så fort in på varann. Nu ligger han i en kista och sorgen är total. Men det finns någonting i mitt hjärta som också trycker på. Det ser ut som ett nederlag men jag får del av en gåva. Där dödens makt inte längre gäller. För Jesu ord gäller. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kropp och ande slits isär. Men det är bara temporärt. För Bibeln säger på grund av att Jesus Kristus klev ut ur graven ska också du uppstå och bli en hel enhet på nytt igen. Dödens makt är övervunnen och livet har triumferat. Därför tröstar vi varandra med varenda gång döden knackar på vår dörr. Det finns något bortanför detta nederlag. Det finns en uppståndelse. Det finns en förening och en gemenskap. Därför är det så viktigt att förkunna Jesus Kristus som den döde men numer den uppståndne. För synden är förlåten. Så torka dina tårar. För Jesus Kristus är uppstånden. Nu ska du få stå upp. För nu ska jag läsa den psalm som Petrus citerar i sin predikan. Och ni har hört den redan. Det är psalm 16. Lyssna nu. Med den här kunskapen och bakgrunden i nacken så läser han med triumf de här orden från David. Jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag än mer. Min kropp ska få vila med förtröstan. Ty du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige möta förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Far i himlen, tack för att vi får stå i denna kyrka den här uppståndelsedagen. Och i ödmjukhet sträcka fram våra händer och säga tack. Tack för förlåtelsen. Tack för livet och tron på en uppståndelse för oss alla. Tack Jesus. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.